Podplay. Ett öronbedövande dån fyller luften. Innan Emily hinner reagera rullar en våldsam vägg av vatten in över stranden. Saltvattnet slår hårt mot hennes ansikte och pressar henne bakåt med en kraft hon aldrig kunnat föreställa sig. Hon kastas runt, runt och förlorar all känsla för riktning. Skräp och glassplitter river mot hennes hud och varje andetag känns omöjligt. Plötsligt får hennes hand tag i något. Det är en palmgren. Hon klamrar sig fast, trots att händerna svider och armarna skriker av utmattning. Vågen försöker dra henne med sig, men hon håller tag allt hårdare, som att livet hänger på just den där grenen. Vågen sveper med sig allt, hus, bilar, människor. Samtidigt kämpar Emily desperat för att hålla sig fast vid grenen medan vattnet nu börjar dra sig tillbaka mot havet med en rasande styrka. Tillbakasuget är på något sätt ännu starkare än vågen. Hon inser att om hon släpper taget nu kommer hon aldrig överleva. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tin Soneby, om tsunamin den 26 december 2004. En av de mest förödande naturkatastroferna i modern tid som på bara några timmar förändrade livet för hundratusentals människor. Det är julhelgen 2004. Och semesterorten Khao Lak i Thailand sjuder av liv och rörelse. Den lilla kuststaden som ligger drygt 10 mil norr om den större staden Phuket är känd för sina kritvita stränder, sitt turkosblå hav och den gästfria lokalbefolkningen. Under vintersäsongen förvandlas Khao Lak till ett populärt resmål för europeiska turister, inte minst folk från nordligare breddgrader. För familjer som söker sol och avkoppling över jul och nyår har orten blivit en självklar favorit, år efter år. 2004 är inget undantag. Det uppskattas att över 5 000 turister befinner sig i Khao Lak under julhelgen, däribland ett stort antal svenskar. Bland dessa finns 17-åriga Emily, hennes mamma Marie, styvpappan Micke och de två yngre systrarna, 9-åriga Paulina och 5-åriga Michaela. Familjen som är från Helsingborg njuter av sin första långresa tillsammans. En välkommen paus från vinterkylan hemma i Sverige. Lyxiga resorter kantar stranden och restauranger erbjuder allt från thailändska klassiker till västerländska rätter för att passa besökarnas smak. En bättre plats att fly den mörka svenska vintern får man leta efter. Juldagskvällen är lugn och varm och familjen har samlats i sin lilla bungalow. Omgiven av vajande palmer och det stillsamma ljudet av vågor som skvalpar mot stranden. Inne i bungalown sitter systrarna Paulina och Emily tätt ihop och ritar. Paulina planerar att ge sina teckningar till hotellpersonalen nästa morgon. Paulina, som är en nyfiken tjej, passar också på att fråga ut sin äldre syster om livet. Om sånt där man inte kan veta som liten, innan klockan blir sent och de till slut går till sängs. När solen går upp igen är det annandag jul. Khao Lak vaknar som vanligt till en ny dag, lika fridfull och harmonisk som alltid. Temperaturen är behaglig och stranden börjar långsamt fyllas av turister som förbereder sig för en dag av sol och bad. 17-åriga Emily, klädd i ett gult linne och en sarong, sitter vid familjens frukostbord nära stranden och tittar ut över havet som glittrar i morgonljuset. Men så är det något som fångar hennes uppmärksamhet. Vattnet, som varje dag stilla rullat in mot stranden, börjar dra sig tillbaka på ett sätt hon aldrig sett förut. Det är som en osynlig kraft suger bort havet, blottar sandbotten och avslöjar klippor som annars legat gömda. Emily känner en obehaglig känsla. Men styvpappan Micke, som varit i Thailand förut, förklarar att det här är normalt efter fullmåne. Hans ord verkar logiska och lugnar henne, åtminstone för en stund. Längre bort ser hon de thailändska fiskarna gå ut på de exponerade klipporna för att plocka fisk. Deras lugn och avslappnade beteende är som en bekräftelse på att allt är i sin ordning. Om inte de verkar oroliga, varför skulle hon vara det? Emily försöker slå bort sin oro och njuta av frukosten. Men det ingen, inte ens de erfarna fiskarna, vet är att denna stillsamma morgon är på väg att förvandlas till en av de mest förödande i modern tid. Fem minuter senare fäster Emily blicken på en vit linje vid horisonten. Den växer långsamt, nästan som i slow motion, och hon kan inte slita ögonen från havet. Det ser konstigt ut, tänker hon, men försöker lugna sig själv. Hon vill inte oroa någon i onödan, men något känns fel och en obehaglig känsla börjar krypa under huden. Samtidigt står styvpappan Micke med sin videokamera och zoomar in på linjen i fjärran. Men runt omkring dem fortsätter allt som vanligt. Lokalbefolkningen och turisterna på stranden verkar oberörda. De skrattar, pratar och går runt med sina vanliga sysslor. Ingen verkar ana att något är på väg att hända. Det är som om världen håller andan i väntan på något som ännu inte fått form. Det är lugnet före stormen. Men linjen fortsätter att växa. Den blir allt större, känns mer och mer hotfull och snart går den inte att ignorera. Det är som en mörk och hotfull skugga som sprider sig över hela horisonten. Emelies hjärta slår snabbare och hon känner paniken växa. Något med vågen är annorlunda, fel på ett sätt som hon inte kan förklara. Nu ser hon tydligt hur den växer i höjd och breder ut sig som en vägg av vatten som rör sig rakt mot dem. Emily ropar efter Paulina med rösten full av desperation. Lilla systern, som leker längre ner på stranden, står böjd över några snäckor som hon just har hittat. Hon tittar upp när hon hör Emelies röst och börjar långsamt gå mot familjen. Men det är för sent. För en stund är det som att tiden står still. Och i nästa sekund slår vågen in med en brutal kraft som slår omkull allt och alla i dess väg. Inklusive lilla systern Paulina. Emily greppar desperat sin andra lilla syster Mikaelas hand och börjar springa mot restaurangen som ligger lite högre upp från stranden. Håll i mig, ropar hon, men ljudet från vågen är öronbedövande. Vattnet kommer i kapp innan de ens är i närheten av byggnaden. Det är inte en våg, det är en massiv vägg som är högre än något Emily någonsin sett. Den slår in över stranden med en sån våldsam kraft att det är omöjligt att förstå. Människor skriker, rusar åt olika håll, men vattnet är snabbare än någon av dem. Den sväljer allt i sin väg. Sand och stenar kastas upp i luften och strandmöbler flyger som om de vägde ingenting. Träd, bilar och människor sveps med i vågen som leksaker i en gigantisk tornado. Kraften slår ner Emily på marken som en trasdocka. Hon tappar balansen och faller handlöst. Hennes kropp tumlar runt utan kontroll. Mikaelas lilla hand glider ur hennes grepp och hon känner paniken slå till som en knytnäve i bröstet. Hon skriker efter Mikaela, men det är lönlöst. Vattnet fyller hennes mun, hennes näsa, hennes öron. Hon försöker hålla andan men tumlar runt som i en torktumlare. Vattnet vrider och slår henne mot marken, kastar henne mot föremål som hon inte ens kan identifiera. Hennes kropp träffar något hårt, kanske en vägg, kanske en möbel. Smärtan är skärande, men paniken är värre. Lungorna skriker efter luft. Hon öppnar munnen i ren desperation och får in saltvatten och sand som bränner i halsen. Allt är mörkt och kallt. Det enda hon hör är ljudet av trä och metall som bryts sönder, som om världen omkring henne slits i stycken. Hon vet inte längre vad som är upp och ner. Det finns ingen riktning, ingen kontroll. Men mitt i kaoset finns en enda tanke som driver henne. Hon måste överleva. Hon måste fortsätta kämpa. Det är tre vågor som slår mot Khao Lak inom loppet av några minuter. Den första vågen är ungefär 2 meter hög, snabb och förrädisk. Den sveper in över stranden med tillräcklig kraft för att slita med sig sand, småsten och möbler. För många framstår den som en ovanligt stor våg, men inte som början på en katastrof. Den andra vågen är större, 4 till 5 meter hög och för med sig omedelbar förödelse. Träd rycks upp med rötterna, bilar sveps iväg som leksaker och byggnader börjar kollapsa. Paniken sprider sig, men ingen kan hinna undan den våldsamma kraften. Den tredje vågen är den högsta och mest katastrofala. Den reser sig över 10 meter och slår in med en kraft som förintar allt i sin väg. Hus jämnas med marken, båtar kastas genom luften och allt bråte som de tidigare vågorna fört med sig förvandlas till en dödlig ström av kaos. Det som för bara några minuter sedan var en paradisstrand är nu ett apokalyptiskt landskap av förstörelse och död. Mitt i det här kaoset kämpar 17-åriga Emily för sitt liv. Hon försöker orientera sig, men allt är mörkt och förvirrande. Hon sträcker sig uppåt, eller kanske neråt. Hon vet inte längre vad som är vad. För ett ögonblick hinner hon tänka, det här är slutet. Men så känner hon plötsligt något fast under sina händer. En palm. Den står fortfarande stadigt och hon klamrar sig fast med allt hon har. Hennes hjärta slår allt hårdare och hårdare. Hennes kropp värker av smärta. Hon känner hur hennes ben blöder och hur armarna håller på att vika. Men hon håller kvar. Hon måste hålla kvar. När hon till slut lyckas öppna ögonen önskar hon nästan att hon inte gjort det. Kaoset är överväldigande. Människor försvinner i vattnet. Deras skrik sväljs av vågorna tills allt som återstår är tystnad. Hon ser en liten pojke klamra sig fast vid en gren längre bort. Men innan hon hinner reagera är han borta, uppslukad av strömmen. Och sen börjar vattnet dra sig tillbaka med en kraft som nästan är värre än vågen som svepte in. Tillbakasuget är lika dödligt som vågorna och gör det omöjligt att stå emot. Mark som nyss kändes fast är nu förrädiskt gyttjig och för varje sekund som går försvinner fler tecken på det liv som en gång fanns här. Emily håller fast vid palmen med allt hon har kvar. Hennes händer blöder, musklerna tjuter av smärta, men hon vägrar ge upp. Hon försöker se sig omkring, försöker hitta ett livstecken, hitta någon i sin familj. Men allt hon ser är vatten och spillror. Kläder, skor och fotografier flyter förbi som tysta påminnelser om den vardag som har gått förlorad. Hennes tårar blandas med saltvattnet som rinner ner för hennes ansikte. Tankarna är ofrånkomliga nu. Alla är borta. Ingen har överlevt det här. När vågen slutligen dragit sig tillbaka ligger världen omkring Emily i spillror. Hotellens väggar har kollapsat, träd ligger som tändstickor på marken och bilar är slagna sönder och samman av vågen. Skräp flyter i pölar av saltvatten och det som en gång var en paradisstrand är nu en oigenkännlig ruin. Chocken gör att allt känns overkligt. Hon försöker ta ett steg framåt men benen bär knappt. Smärtan i hennes vänstra ben är skärande och hennes armar blöder från djupa rivsår. Hennes kropp är utmattad, men trots smärtan, trots att hoppet känns svagt, fortsätter hon att leta efter sin familj. Det är tyst omkring henne, en tystnad som ekar av katastrofens omfattning. Plötsligt hör hon en barnröst som ropar på svenska. Hon känner igen rösten. Den tillhör en pojke de träffade innan katastrofen. Han ropar efter sin mamma. Strax därefter hör Emily en annan röst ropa tillbaka och det får hennes hjärta att stanna. Det där är min mamma, skriker Emily rakt ut och kämpar sig upp på sina svaga ben. Mamman ser blodig och trött ut, men det är hon. De möts i en skakig kram, fylld av både lättnad och oro. Mamman ser Emily i ögonen och frågar genast: var är Paulina? Var är Michaela? Emily svarar att hon inte vet. De fortsätter att leta och snart ser de den ena lilla systern, Michaela, ligga på en blå madrass vid vägen. Hon har sår i ansiktet och ser utmattad ut, men hon lever. För en kort sekund kan Emily andas ut. Det finns i alla fall ett litet ljus i tunneln. Men Paulina saknas fortfarande och hoppet att hitta henne minskar för varje timme som går. Smärtan i Emilys ben blir till slut för mycket och hon märker hur världen börjar zooma ut. Hon svimmar där på stranden och när hon vaknar har någon burit henne till ett bord under ett stort träd. De vädrar något under hennes näsa för att lätta hennes andning och täcker hennes sår med en brun sörja som luktar illa. Allt känns som en dimma, som om hon ser sig själv utifrån. Snart lyckas mamman, Emily och Michaela få skjuts i en pickup som kör dem till närmaste sjukhus. Resan känns som en evighet. Emily tänker på Paulina och styvpappan Micke samtidigt som oron för nya vågor är ständigt närvarande. Varje ljud, allt från en biltuta till ett avlägset rop, känns som en varning om att vattnet är på väg tillbaka. När de kommer fram till sjukhuset är det redan överfullt. Föraren kör vidare och till slut anländer de till ett större tältläger där Emily får behandling. Hon ser fler överlevande omkring sig. Många av dem är skadade, skärrade och ropar efter sina nära och kära. Situationen är så overklig att den är svår att greppa. Men för Emily och hennes mamma och syster sker faktiskt något bra i det provisoriska lägret. För där ser de styvpappan Micke. På något sätt har han lyckats ta sig till säkerhet trots en skadad arm. Återföreningen är fylld av gråt och kramar, men glädjen är ändå inte komplett. Paulina saknas fortfarande. Den fruktansvärda insikten kryper långsamt fram att deras lilla tjej kanske inte klarat sig. Ändå vägrar familjen ge upp. De håller fast vid hoppet och fortsätter leta. De följande dagarna blir en konstant kamp mot tiden. En kamp för att hitta Paulina vid liv. Familjen besöker provisoriska sjukhus, lusläser listor på saknade personer och lyssnar på historier om barn som hittats. De hör rykten om en flicka som matchar Paulinas beskrivning, en ljus flicka med rosa linne och grön kjol. Emily och hennes mamma vill inte sluta tro, men varje gång de letar, varje gång de frågar, visar det sig vara fel barn. Falskt hopp förvandlas snabbt till förtvivlan. Efter 4 dagar får de slutligen det fruktansvärda beskedet. 9-åriga Paulina är död. Hon har hittats bland en samling kroppar som spolats i land. Den lilla flickan som plockade snäckor vid stranden och frågade sin stora syster om livet är borta för alltid. Förlusten slår luften ur Emily. Hon vet att ingenting kommer bli så likt någonsin igen. När Emily och hennes familj återvänder till Sverige möts de av ett land i sorg. Tusentals andra familjer kämpar med samma förlust och försöker förstå vad som hänt och hur livet någonsin ska kunna gå vidare. Bilderna av förödelsen fyller nyhetssändningarna och över hela landet hålls minnesceremonier och vakor. Regeringen står inför en enorm utmaning, både att hantera krisen på plats i Thailand och att stötta alla drabbade hemma i Sverige. Men för Emily känns det som att ingen riktigt förstår. Hur skulle det ens vara möjligt? De ser bilderna, hör historierna, men de har inte känt vågornas kraft. De har inte känt hur allt, ljudet, luften, ljuset, plötsligt bara försvann. Förlusten av Paulina lämnar ett tomrum som ingen kan fylla. Emily kämpar med skuldkänslor och ett trauma som vägrar släppa taget. Hon tänker ofta på Paulinas sista dag. Hennes blyga leende när hon delade ut sina teckningar till hotellpersonalen och skrattet när hon sprang på stranden. Trots att de är smärtsamma är det de minnena som hjälper Emily att överleva, att ta sig igenom dagarna och åren som följer. Tsunamin den 26 december 2004 är en av de dödligaste naturkatastroferna i modern tid. Den utlöstes av en jordbävning som mätte 9,1 på Richterskalan och skakade havsbotten utanför Sumatras kust. Den enorma kraften satte havet i rörelse och vågor med en hastighet på upp till 800 km i timmen spred sig över Indiska oceanen. När de sen mötte grundare vatten reste sig vattenmassan och bildade en ostoppbar vägg. Tsunamin slog till mot ett dussintal länder och lämnade total förödelse efter sig. Indonesien, Sri Lanka, Indien och Thailand var bland de hårdast drabbade. Totalt dog över 225 000 personer. I Thailand, känt för sina idylliska stränder och semesterparadis, miste över 5 300 människor livet, varav 543 var svenskar. Det gör tsunamin till den värsta enskilda katastrofen för svenskar i modern tid. För ett land som vid den här tiden hade drygt 9 miljoner invånare var det en tragedi av obeskrivliga proportioner. Familjer splittrades, vänner försvann och många förlorade inte bara sina nära och kära utan också sin tro på att livet är förutsägbart och tryggt. För Sverige blev tsunamin inte bara en tragedi utan en väckarklocka. Bristerna i krisberedskap blev uppenbara och katastrofen ledde till en total omvärdering av hur landet hanterar internationella nödsituationer. Åren efter katastrofen är en konstant kamp för Emily och hennes familj. När de återvänder till Helsingborg är de både traumatiserade och fysiskt skadade. Emilys ben läker med tiden, men de inre såren är svårare att hantera. Emily brottas med skuldkänslor. Hon tänker ofta saker som, om jag bara hade fått tag i henne, om jag bara sprungit snabbare. Men det finns inget hon kan göra. Med tiden hittar familjen ett sätt att leva vidare, även om såren aldrig helt läker. Emily växer upp, bygger ett liv och får en dotter. Men minnet av tsunamin och Paulina finns alltid med henne. Hon döper sin dotter till Freja Paulina för att hedra systerns minne. På årsdagen av katastrofen, 2 decennier senare, återvände Emily med sin dotter till Thailand. Hon står på stranden i Khao Lak, där allt en gång började. Stranden är sig lik, men ändå inte. Den har återhämtat sig, precis som de människor som bor där. Men spåren av tsunamin finns kvar i själen. När Emily tittar ut över havet fylls hon av minnen, paniken, vattnets enorma kraft och såklart Paulina. Hon håller sin dotters lilla hand i sin och försöker förklara vad som hände här för så många år sedan. Det är svårt att sätta ord på det ofattbara. Din moster älskade det här stället, säger hon till Freja. Hon älskade solen, havet och alla nya vänner hon träffade här. Jag hoppas att du kan känna lite av henne här, för jag gör det. Att återvända är smärtsamt, men det är också ett steg mot att hitta frid. Emily inser att hon aldrig kommer kunna släppa sorgen över sin syster, men hon har lärt sig att leva med den. Khao Lak är inte bara platsen där hon förlorade sin syster. Det är också platsen där hon överlevde. Och för första gången på länge känner hon att hon kan andas. Du har lyssnat på Kod Katastrof om tsunamin 2004 med mig, Tin Soneby. Manuset skrevs av Mohamed El Abed. Redaktör var Alex Häger och producent var Oliver Bergman. Kod Katastrof produceras av Podplay. Hör avsnitten en dag innan alla andra på podplay.se eller i appen Podplay.
Podplay, en del av